Så, nu är vi igång.
Är vi igång?
Ja, nu är vi
äntligen. Vi har suttit, välkomna till Agilpodden.
Ja, välkomna.
Vi skrattar för vi har suttit och förberett här hela tiden. Så började det heta till och bli lite fart. Så jag har stoppat oss för att vi ska spara krutet till nu när vi spelar in.
Mm, och nu spelar vi in, så nu kan vi nu bara låta allt krut komma ut. Idag ska vi prata om agila organisationer. Och vi har en gäst med oss idag också. Mikael, introducera dig själv.
Hej, tack för att du får komma. Jag heter Mikael Göte och är agil coach på CRISP här i Stockholm.
Jätteroligt att du ville vara med.
Verkligen.
Ska vi säga. Och vi tänker väl fortsätta så här lite, att ibland så är vi själva och så ibland så har vi med en gäst helt enkelt.
Precis.
Och om ni önskar någon gäst eller något sånt så får ni mejla in också. Mm. Så ska vi försöka jaga fatt den här personen. Vi har försökt att få hit Daniel Ek från Spotify. Han har inte svarat än.
Nej.
Vi har även försökt med han Notch som heter Minecraft. Han har heller inte svarat. Konstigt. Men om ni pressar på också kanske, så vem vet. Bra. Och ni mejlar oss då på agilpodden@gmail.com. Och Instagram finns vi på också, och där hittar ni oss under Agilpodden.
Och till och med på Facebook om man skulle föredra det.
Det finns vi också.
Vill du puffa för någonting?
Nej, kan jag inte nämna att jag bloggar ju på CRISP, så ni kan hitta mig där. Och sen också är jag med och organiserar något som vi kallar Agile People. Den största aktiviteten är egentligen att vi har meetups ganska ofta. Vi är snart 1000 medlemmar. Mm. Brukar välbesökta. Vi pratar om framtidens organisationer. Och syftet egentligen att sprida agila värderingar och principer. Agilt i bred bemärkelse, sprida det, och framförallt försöka sprida det utanför IT då, till en breda massan.
Jättekul, jag är ju själv med i den här meetup-gruppen efter förra podden med Pia Mia.
Precis.
Och jag är pappaledig nu också här fram till januari, så jag kommer ju ha massa tid att gå på sådana här event och dricka öl och prata agila saker. Så vill ni träffa oss också, jag kan ta med mig Dick med, så kommer vi vara där också.
Precis, så har du 23-24 oktober.
Ja, så vi har en årlig konferens också då, som är 23-24 oktober. Och då heter den agilepeoplesweden.com kan man hitta den då.
Anmäl dig dit, vi ska försöka gå också. Får vi se om vi lyckas med det.
Ja, jag tror jag kommer gå.
Ja, jag med. Just. Jag kommer avbryta min pappledighet enbart för detta.
Vi ska till skrummar här ens också.
Ja, det är jävlar. Det är mycket. Jag får ringa min chef snart, tror jag. Okej, okay. Han kanske lyssnar i bästa fall. Eller
hur? Sämsta fall.
Ja, sämsta fall kanske. Kanske inte har ett jobb kvar. Ja, okej, nog om oss. Nu kör vi vidare. Eller vi kör på. Dagens ämne är agila organisationer. Ska vi ta avstamp i de här tre stegen? Berätta.
Nästan alla organisationer som har någonting med IT att göra i alla fall har ju kommit en bit på väg när det gäller agilt arbetssätt. Och även
många har det i alla fall.
Ja, och alla tror i alla fall att de har det. Ja, så att det är väl, och jag tror, som man tycker så här, 15 år efter agila manifestet så borde alla vara agila, men ja, man kan säga alla tror att de är det. En del är, har kommit väldigt långt, och en del har inte, men ändå har man liksom en föreställning om att man är ganska agil då. Så det som är brytpunkten nu, vad som sker nu och kanske de sista 2-3 åren som har de flesta uppdrag som jag har kommit till mig nu då, på sista tiden, är just att överbrygga gapen mellan affärssida och IT. Att vi har väl varit väldigt duktiga liksom på att ha effektiva utvecklingsteam och leverera iterera, leverera väldigt snabbt. Men fortfarande så kanske man inte gör rätt saker då. Så att det står ju inte speciellt uttryckligen i Scrum och så vidare att samarbeta och jobba liksom med användare och kundnära, men att hela tiden då kunna säkerställa att vi gör rätt saker tror jag är nästa steg då. Så där behöver vi jobba, ja, det står ju i manifestet att business people och developers work together daily, men även att du verkligen jobbar nära användare och nära kunderna då. Att inte produktägaren blir någon liksom mellanhand eller flaskhals där.
Jag håller med. Och det är ju också, jag tror kanske vi har nämnt det innan, men vi nämner det igen. Jag tycker att det är en av de vad ska man säga, nackdelarna eller farligheten med att sätta upp en Scrum-organisation, det är att om man då inte har volym så kanske man har en produktägare. Mm. Och då blir man väldigt beroende av just den här, man bygger en nyckelperson liksom. Mm. Det är bara att det är någon annan än vad det var i den traditionella organisationen. Mm. Och då om den här personen då blir sjuk, är borta eller inte närvarande eller det är dålig. Alltså personen kanske skit, tycker inte det är viktigt att vara nära teamet och kan ge sig iväg och resa och träffa användare själv och ta inte med teammedlemmar och sånt.
Mm.
Då står det och faller lite på det. Så det är ju ett sätt att få bort liksom nyckelpersonen, produktägare också kanske, att istället sätta slutanvändare till teamen eller ge dem access.
Mm. Så vi pratade precis idag om det också, att börja se produktägaren som en funktion snarare än en person.
Mm, just det, precis.
Och vi har liksom ett stöd i rollbeskrivningen, men du måste inte, att du inte kopplar liksom samma, att det är du som produktägare som ska göra allt det här, utan
nej,
att du blir med facilitator och faciliterar dialogen och se till att använda prata, eller att utveckla praten med rätt användare.
Mm, att de connectar upp dem med rätt community vid rätt tillfälle och sådär,
ja,
snarare.
Mm. Mm.
Ja, det är kul. Bra tanke.
Mm, verkligen. Mm. Jag misstänker ju genast att om man kommer från en, vad ska man säga, från en gammaldags tillvaro, så tjänar man nog fortfarande på att ha en och endast en produktägare vars ord är heligt, eller vad man ska säga, för att liksom komma igång och komma ur hela det här utredningsträsket, eller vad man ska kalla det för. För att om man försöker gå direkt till det ni pratar om nu, så från något mer omodernt, så riskerar man nog att hamna i just ett utrednings- och förstudieträsk och sånt där, misstänker jag.
Ja, men det kräver återigen en viss
månad. Jag tror att det har varit ett bra steg på vägen, för jag tänkte att innan så här, att om du har ett utvecklingsteam och för att få någonting gjort så måste du liksom gå och prata med individer i teamet, så, för att de är helt överlastade, så att det enda sättet att få någonting gjort är liksom att prata med individer, så att självklart blir teamet helt överskåkat och det finns ingen översikt och ingenting kommer ut. Så mellansteget är egentligen att vi har haft en produktägare då som, okej, du får hantera alla intressenter och det här kaoset, så vi får liksom lugn och ro.
Exakt.
Men om du fastnar där så blir produktägaren kanske flaskhalsen och det är inte säkert att du gör, skapar maximalt med värde.
Nej, och det märker man, det är nästan säkert att inte en produktägare kan representera så många användare.
Nej.
Så det kommer bli fel grejer liksom. Men vi visste absolut, det är en bra mellansteg.
Ja,
men,
och det kallar du steg 2 agila organisationer, ja, som är dagens ämne.
Mm. Bra återkopplat.
Ja, för att om vi då har ett värde, liksom en värdeströmskedja eller ett flöde, värdeströmsorienterat. Så de som jobbar med direkt värdeskapande är också de som levererar direkt till kunden då.
Mm.
Och då kan du tänka att funktioner runt omkring det här är stödfunktioner för att när värdeflödet ska fungera maximalt då.
Mm.
Och det som händer nu är att vi försöker få det här, alltså hela värdeflödet optimerat då.
Mm.
Och det ser jag liksom som steg 2, och det här tror jag så många nu som har lyckats inom IT står liksom att vi måste få med affärssidan.
Mm.
Det hjälper inte att vi gör allting mycket snabbare om vi inte gör rätt saker.
Mm.
Och det är fortfarande kanske inte optimalt samarbete och gnissel och liksom friktion internt. Då.
Mm.
Så där är vi mycket nu, att det här börjar hända och här behöver kunder hjälp och så vidare.
Mm.
Och nu menar du värdeströmmen liksom från idé till produktionssatt lösning, så att säga, helt enkelt.
Ja.
Och idén får inte fastna på verksamhets- eller affärssidan, så att säga.
Nej. Och det typiska är att om du har nu fått ner liksom ledtiden på utvecklingsteamet till ett par veckor, om fortfarande idén sitter i en kö liksom i 2 år, och så tycker man att nu ska jag jobba ännu snabbare här.
Ja.
Men du behöver bara att du ritar upp en värdeströmskedja egentligen och så hittar de här köerna. Så att, det vanligaste man får göra när man kommer till en kund är att helt enkelt stoppa en massa projekt eller få bort saker i köerna, in köerna igen. Och sen att man börjar kunna...
På affärssidan,
så att säga. Ja.
Mm. Så, och så bara börja nästla liksom i den som man av någon anledning uppfattar som viktigast. Och
så du får liksom den, så ut värde, nytta av den nya kapaciteten du har, nya förmågan du har på mjukutvecklingssidan.
Vad är steg 3 då?
Ja, så att tänk dig då att du har de här värdeflödeskedjorna. Men övriga organisationen då, det finns ju massor med andra funktioner fortfarande som inte är direkt i värdeskapande eller produktutveckling då. du har ju liksom kundservice och kanske försäljning eller
HR-finans,
market eller reklamkampanjer och
så. Har du lagt, Erik har ju som vanligt hittat en rolig bild på det här. Ligger den på Insta eller?
Vad var det på?
Den här,
ja, den är fantastisk. Den ligger på Insta.
Ja, den gör det. Då kan ni ju titta på Instagram.
Jag visar den för dig också.
Apropå just det här att man uppfattar sig som agil, man sitter mitt i, men allting runt omkring jobbar på ett helt annat sätt.
Exakt,
i det
visar.
Precis, den visar alla de här avdelningarna att de inte, de blir år efter.
Ja, så även för det första då att i värde, när du jobbar i värdeflödet så kommer du fastna i hierarkin och kanske beslut så, eller ja och det kan ju vara liksom legal aspekt eller risk kommer eller marknad eller någonting så att det blir långa beslutsvägar och du fastnar i hierarkin helt enkelt då. Så det första är att man behöver liksom refakturera bort de här beroendena, besluten då. Och sen också då att om vi nu jobbar i en snabb föränderlig värld, i en mer komplex värld, då behöver hela organisationen vara agil eller lättrörlig, liksom snabbfotad då. Så om du då har långsamma beslutsprocesser utanför det här agila flödet,
så stör ju det, eller förstör
det. Ja, då kommer du fortfarande inte få full utväxling då. Så tredje steget är att hela organisationen blir agil. Och en central faktor i det agila är ju självorganisering då. Och self-management. Så att för att det ska vara lättare och snabbt så måste det verkligen vara decentraliserat och då behöver hela organisationen bli självorganiserande. Så vi kommer få självorganiserande organisationer. Inte bara självorganiserande utvecklingsteam då.
Nej, precis.
Så från självorganiserande utvecklingsteam till riktigt crossfunktionella självorganiserande liksom affärsteam som kan
inklusive kravställning eller vad man
det är liksom steg 2 och steg 3 får du det här på hela organisationen då.
Nej, det är otroligt intressant. Ett typexempel som jag själv ofta eller liksom ser, kanske ska kalla det för, i vår egen organisation, det är ju om det innefattar någon form av inköp av mjukvara eller liknande.
Halvår?
Exakt. Halvår är ju bra då helt plötsligt. Det som, om vi själva kanske har en ledtid som räknas i veckor, och så helt plötsligt ska man lägga på ett halvår, då har man ju förstört alla andra ledtider fullständigt.
Ja, men så är det ju absolut,
Jag känner igen, jag hade ett team som till och med skulle köpa in ett verktyg för att bara prototypa någonting. Men inköpsavdelningen hanterade det här som det skulle produktionssättas. Och det skulle uppfylla liksom 100 kriterier då.
Mallar och
Men vi ska bara ha ett testverktyg. Det här ska inte levereras till kund utan det här, och inte i produktionslinjen heller. Vi ska bara testa en sak liksom. Nej, det ska vara den här halvårsprocessen för det liksom.
Sånt brukar väl vi. Rent teoretiskt skulle man kunna köpa sånt här på kreditkortet och ta det på reseräkning.
Jo, teoretiskt kan man göra så.
Har jag hört att folk gör.
Jag har hört också.
Om i alla fall om det är småbelopp.
Ja, men när du sen efter tredje gången får skit för det liksom.
Nej, men jag håller med dig helt enkelt. Det är ett problem, absolut. Men bra, tre steg egentligen då.
Står vi steg ett tydligt, det var helt enkelt att man hade ett skrumpteam och att IT var
agilt. Precis. Och det är väl där många krigar nu också. Alltså, så är vi ju även där liksom, att bara okej, hur ställer vi om vår IT-organisation till att bli en agil organisation?
Och där, det som är slående är ju faktiskt att gapet blir större, för många jobbar ganska traditionellt, vattenfallsaktigt, men har liksom klistrat på det gamla, gruppen är fortfarande en grupp, man kallar dem för liksom ett team eller scrum-team. Projektledaren är nu en product owner till exempel
då. Bästa fall
och du har inte, om du inte förstått de bakomliggande principerna och kanske inte infört de så här XP practices som parprogrammering, TDD, continuous delivery, continuous integration, så är det fortfarande inte agil då. Det sorgliga är egentligen att många är ganska självgoda och tycker att de har kommit långt, men de är egentligen påklistrat då. Och kanske i värsta fall de inte själva inser det.
Nej, precis. Nej, jag håller med dig helt och hållet.
En subfråga här, eller vad man ska säga, det var ju, måste man jobba med IT? Nu låter det som att du svarar ganska tydligt nej på den, eller?
Ja, för att bli en agil organisation, tycker du?
Ja, så lite jag nämnde där om Agile People, att man kan säga att principen och värderingen är i agilt arbetssätt, att förstå att vi lever i en komplex miljö, komplex sammanhang. Och egentligen det som är fokus där är ju lärandet då. Och det enda som är egentligen att i mjukvaruutveckling så har man insett, tror jag, tidigare än andra branscher med komplexitet. För användare vet inte riktigt deras behov. Mm. Vi människor som ska utveckla någonting och produkterna vi tar fram är väldigt liksom stora och komplexa. Då.
Mm.
Så du har komplexitet på massa olika områden. Så inom mjukvaruutveckling så har man förstått det här att du kan inte göra, planera dig fram hela vägen. Du kan inte ha liksom en detaljerad plan och command och kontroll fungerar inte.
Mm.
Det är lärande egentligen som är kärnan. Då.
Mm.
Och, det är extra uppenbart på något sätt.
Ja, mm. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men liksom att mjukvaruutveckling är egentligen lärande där programkoden är ett resultat av läroprocessen. Då.
Mm. Det är sant för mig för mig att bygga hus till exempel. Då.
Mm. Det har vi haft uppe förut.
Ja, det har vi, men det är värt att ta igen. Så det, jag tror det var Ola som pratade också om varianser liksom, på hur fel det blir om man lägger det i en plan. Jag menar, visst, bygger man ett hus och det blir fel på 5-10% kanske. Mm. Det gör inte jävla mycket, det är någon månad eller någonting.
Ja.
Men grejen är att i mjukvaruutveckling så är det ofta 1000% man har fel i tidsestimat eller 100 eller 150. Och det är klart, då blir det ju helt annat
tids. Ja, för det är inte förutsägbart ju.
Nej, precis.
Men det som händer nu, det är spännande ju att med digitalisering, globalisering och ökad konkurrens så blir alla branscher mer komplexa.
Mm.
Om man kan tycka då att ja, men det finns kanske några traditionella som taxi, hotell och sådär, men då har du Uber och Airbnb. Då liksom disruption även där. Så att om du tyckte att du kunde planera liksom din hotellverksamhet som baserat på liksom samma plan som förra året, så okej, nu har vi Airbnb som är världens största hotellkedja, om du räknar antal hotellnätter då, och inte har ett enda hotell.
Det hade man inte räknat på förra året.
Nej. så att det blir, i och med att det blir komplext i alla domäner nu, så behöver du agilt tänkande, alltså utgå från lärande och
möjligheten att ställa om efter förr.
Ja, och jobba mer hypotesdrivet helt enkelt. För du måste i en läroprocess, då vet du inte, utan du måste göra ett antagande och validera den så snabbt som möjligt, så du maximerar lärandet. Så de organisationer som blir duktigast och så lär sig snabbast, de kommer också bli de som är mest högpresterande med tiden då.
Mm.
Så vi måste alla tänka liksom som toppidrottsmän eller idrottskvinnor. Att hela tiden träna, lägga fokus på lärandet. Kan jag öka den här lärokurvan någonting då? Och det spelar så stor roll vilken nivå du börjar på, men ju brantare lärokurvor du har, kommer du liksom passera dina konkurrenter då.
Mm. Det där gäller ju individ också.
Ja.
Inte bara organisationer.
Det här tycker att jag har läst också, det är ganska mycket artiklar och sånt nu som egentligen inte handlar om agilt utan som bara handlar om vad industrin är på väg någonstans i största allmänhet, och att det är kunskap och inlärningen då är någon slags extrema fokusfrågor som alla behöver liksom hänga med i för att ha en chans.
För det som är repetitivt, det kan vara automatisera ju.
Just det.
Och om vi går tillbaka till industrialismen så ja, det var ju fantastiskt liksom framsteg att kunna massproducera och men då räckte det med att du kunde liksom marknadsföra eller göra en kampanj och skicka ut liksom samma produkt till marknaden då. I och med sociala medier och möjligheten att anpassa också mycket mer efter målgrupper och kundbehov, så försvinner det här ju. Så att det här blir centralt överallt nu, och det som är spännande är ju att IT industrin ligger i framkant här.
Jag har själv funderat mycket på det, varför det, om man bara som vill säga något enkelt statement om varför det började inom mjukvaruutveckling, så är det väl komplexiteten som vi just har pratat om, men även för den delen att det är billigt att bygga ihop och prova sin grej. Det är billigt att bygga sin prototyp liksom, jämfört med till exempel om man utvecklar en hårdvarugrej, så kanske det är lite liksom det är ledtider och så vidare. Så det var väl därför som fröet såddes där, om man nu vill förstå det. Men nu är ju våran hypotes, alltså vi som sitter här nu, att man definitivt kan använda agrikultur på alla möjliga saker så att säga. Finns det agila organisationer?
Ja, det är de som är då fullt ut på nivå 3 är ju väldigt få. Och det som kanske är en bra källa då är ju den här populära boken som kom 2014 tror jag det var, Reinventing Organizations av Fredrik Laloux. Där han har studerat ett antal typ agila organisationer, kallar dem inte för agila, men de är egentligen en parameter är att de är self-managed eller självorganiserande. Mm. Den hittar liksom 12 case. Och det intressanta är att när han tittar på de här olika bolagen så kunde han se många gemensamma parametrar, liksom mönster som man kunde ta slutsatser ifrån då. Mm. Även om inte de kände till varandra. Då.
Som återkom liksom, ja, de respektive organisationerna. Mm.
Och en var just self-management då.
Ja.
Att du har mer, mycket mer decentraliserad styrning då. Ja. Ofta har du någon stark grundare eller vision och liksom syfte i organisationen. Men du har en mindre hierarki och mycket mer decentraliserat, lättrörligt. Så där finns ju 12 case. Mm. Och det finns en del andra också kända då. Till exempel Gore som gör Gore-Tex kläder och sådana saker.
Mm.
De är typ 10 000 tror jag. Och där har de
en stor organisation.
Ja, men när de kommer upp i någonting runt 200-250 varje, så gör de en enhet.
Uh-huh.
Av dem då, som en självorganiserande enhet då.
Okej. Okay. Så det är massor med småföretag i företaget.
Ja, det kan man säga, som de har gjort då. Mm. De kallar deras struktur för kristall.
Mm.
Där har de chefer, fast de väljs helt enkelt då.
Mm.
Så att det
är väldigt, av medarbetarna.
Av medarbetarna, ja.
Jaha.
Så det, på så vis är det väldigt olika då. Men det kan man säga att det är en del självstyre, för du väljer en representant.
Ja. Mm. Det blir som en demokratisk organisation. Och det är ju inte IT då heller. Eller de har väl IT förstås också, men det är ju inte kärnverksamheten.
Nej,
inte IT.
Nej.
Den i alla fall.
Det är inte något thing, snart är det uppkopplade regnjacka också.
Ett annat spännande bolag som jag själv har besökt förra året är Burtzorg.
Ja.
Ett holländskt vårdbolag, hemtjänstbolag, med 10 000 sjuksköterskor.
Ja, det här känner jag, det här måste Pia och Mia pratat om.
Ja, det kanske inte.
Men kör.
Ja, för då är det så att Burto betyder grannvård egentligen då.
Mm.
Så att då har du skapat ett sjukvårds- eller hemtjänstteam som tar helhetsansvar för grann eller kvarteret helt enkelt.
Ja, ja.
Och de hade, innan det här infördes hade de några exempel på någon stackars patient i Amsterdam som hade haft över 300 liksom, olika rådpersoner under ett år. Han hade hållit koll på det där. Men de flesta är liksom dement och vet ju inte ens det.
Nej, så att,
det här händer liksom i Sverige också.
Ja, det.
Så att de har som att det är högst två olika personer och de här ta ett helhetsansvar. Så att du börjar med att knacka dem på grannen. Du, jag vårdar Agda här bredvid. Är det någonting, om du ser eller någonting du kan hjälpa till med, så är vi tacksamma liksom.
Mm.
Och så involverar de familjen runt omkring då.
Ja.
Och så bygger en stödstruktur. Deras syfte är att patienten inte ska behöva hemtjänst längre om.
Okay.
De traditionella, de bara fakturerar timmar helt enkelt. Ja. Så att du blir beroende av de här då. Så de har fantastiska resultat då. Så för ett par år sedan så började konkurrenterna klaga sig att men ni har inga chefer heller och det här är som går tillbaka till medeltiden och det är jättesynd de här sjuksköterskorna liksom som får.
Ja.
Så då var de tvungna att gå med i en sån här medarbetarundersökning som var en publik då. Och då fick de det högsta uppmätande resultat någonsin. Ja. Det var över 9,5 någonting på 10 grad skala liksom.
Mm.
Det enda som nackdelen de ser där, det är att du får så högt engagemang för patienterna så att det är svårt att säga nej liksom, någon som behöver vård och inte kan inte klara av det.
Mm.
Så när jag besökte grundarna Joste Block så nämnde jag liksom att i Sverige har vi svårt att få sjuksköterskor, det fattas sjuksköterskor. Vi försöker locka tillbaka och flytta till Norge då, med mer pengar liksom.
Mm.
Men han bara nej, ni har inte sjuksköterskebrist i Sverige. Ni har brist på arbetsplatser där sjuksköterskor vill jobba.
Mm. Det är jävligt sant. Min fru är sjuksköterska utom precis vilket står hon och sitter.
Mm. Och Burtzorg har 400 sjuksköterskor som vill börja varje månad.
Mm.
Och då kommer de som ett team. Så att i det här kvarteret så finns ingen Burtzorg. Vi är fyra stycken sjuksköterskor som vill ta hand om det här kvarteret.
Mm.
Och då får de en så här kickstart. Så du får liksom en dag på huvudkontoret och får en liten pott för att du skaffa ett kontor.
Mm.
IT-stöd. Så du får en sponsring för att komma igång.
Mm.
Ja.
Och sen så självorganisera. Så får du besöka något annat team också då. Så en väldigt, väldigt enkel bootstrap-process då.
Ja, okay.
Så att då när jag var där så hade de 850 team
Shit.
Så alla kan lägga upp det som de själva vill i praktiken, men när man ska komma igång så får man hjälp och man kan också få se exakt hur någon annan har gjort och kopiera det om man vill.
Men teamen rekryterar själva då också, antar jag, för de inser att vi klarar inte det här på 4, vi måste vara 5 liksom. Så då...
Ja, de innoverar och kommer upp med fantastiska idéer liksom, och rätt häftiga grejer. Så att det finns ju ett antal sådana här riktigt stora bolag som faktiskt funkar på det sättet då.
Mm.
Ett mindre bolag som jag har besökt också är Björnlundén, som jobbar med finansiell eller skatterådgivning och bokföring och en del programvaror runt det där och så vidare.
De pratade med PME också.
Mm. De, när jag var där sist förra året så var de exakt 100 personer tror jag.
Mm.
Helt självorganiserande, helt transparent, helt öppet.
Mm.
Vill du toucha på någon av de stora drakarna också?
Ja, sen när man pratar mer utveckling och sådär, då brukar man ju komma upp som Spotify och Facebook och Google som exempel på agila företag då.
Jag skulle inte säga stora, Burt såg ju också jättestort.
Ja.
Jag menar det kanske mer klassiska drakarna inom branschen, och det var det jag menade.
Ja, så att... De kan man säga är agila organisationer också då, men inte riktigt på den här nivån av att de är mer helt liksom, de är fortfarande mer traditionell styrning också då.
Mm. Har du insyn i hur Facebook och Google jobbar?
Nej, men inte så mycket än det som är allmänt skrivet och att de är liksom kända case kring det där.
Mm.
Är de framgångsrika? Alltså har de på riktigt en agil kultur och så vidare?
De har ju liksom ganska bra, de har väldigt bra medarbetarnöjd liksom nöjdhet kan man säga. De ligger väldigt högt.
Många vill ju jobba på Google.
Exakt.
Dra till sig folk.
Ja, Google, Spotify och de här, de har ju väldigt högt och de är duktiga på liksom continuous delivery och snabba leveranser och allt sånt där. Men vad jag hör så liksom är inte riktigt fullt ut agila. Både in det kanske är lite, teams och cross-funktionalitet och det finns ju traditionell hierarki och beslutsfattande också i viss mån då.
Mm.
Man kan säga att de är framgångsrika.
Mm. Ja, verkligen.
Men inte riktigt på den här nivån som är beskrivet i boken som jag nämnde där då.
Nej, de är inte med som en case liksom.
Nej.
Det finns något som heter Teal också, vad är det?
Ja, just det. Så att det är ju egentligen en färg. Det är väl havsgrön typ. Och varför pratar man om en färg liksom, typ, på den här typen av bolagen då?
För de här kallas för Teal-organisationer eller?
Så i den här boken så pratar man om Teal-organisationer och det är egentligen en beskrivning på nästa nivå av medvetenhet hos de här företagen kan man säga då.
Mm.
Så om man backar tillbaks, så under industrialismen så var det väldigt, och det hade man liksom där maskintänk med organisationer var som maskiner, var fokus på resultat, vinst.
Mm.
Och det kanske kunde gick ut över liksom människan och natur och sådana saker.
Mm.
Det typiska är liksom att människor blir resurser, men vi kuggar hjulet och
robotsyftet
är att maximera vinsten lite för aktieägarna och så vidare.
Ja. Mm.
Som en motreaktion på det så kan man säga att agilt är ett exempel ju, där vi sätter människan i centrum, självorganiserande och empowerment.
Mm.
Vi försöker ge ut ansvaret och även det här liksom med gröna våg och tänk liksom miljö, och det finns andra värden än bara resultat och pengar.
Mm.
Och då börjar vi organisera oss mer platt och mer självorganiserande och team.
Mm.
Man kan säga att Teal är en, om du kombinerar det här bästa, det bästa av båda världarna liksom, att du har både resultat, snabbhet, beslutsfattande, men även människan i centrum, syfte kanske mer än bara tjäna pengar, självorganisation och team. Om du kombinerar det så får du egentligen Teal, där du tar tillvara på och integrerar ihop kan man säga olika traditionella värden då.
Mm.
Innan har man egentligen förkastat olika sådana organisationstyper, organisationsmodeller, att det ena är bättre än det andra då.
Just det.
Man kan gå ännu längre tillbaka i tiden då, men man tar lite mer modernt då. Så, men Teal är egentligen att du integrerar ihop de här olika aspekterna då. Så att du kan få använda den kollektiva intelligensen, använda självorganisering på ett på ett effektivt sätt då. Du fastnar inte i som konsensus alla ska bestämma, utan du kan fortfarande effektivt beslutsfattande. Och du jobbar med, ofta mer syftestrivet, att det finns en mening med organisationen bara än att tjäna pengar då.
Med någon form av hållbarhetstänk eller annan högre mening så att säga.
Ja.
Och man har en mission, en vision.
Ja. Och liksom om du ska jobba ha mening också, få ni känner, ni har säkert ett exempel i boken Drive och Daniel Pink, han pekar på liksom att
inte löst faktiskt.
Ja. Om du pratar inre motivation kontra yttre motivation. Att du inre motivationen får mening i görandet. Och om du jobbar med mer komplexa mentala kognitiva liksom problem, så behöver du ha en mening med det du gör, inre motivation. Om du försöker motivera med externa medel så faktiskt får du sämre resultat. Så bonus och sånt där funkar inte i komplext miljö. Utan du behöver hitta inre drivkrafter, och därför också blir syftet mer viktigt då. Och som du kan koppla ihop ditt syfte, vad du brinner för, din passion, med också det sammanhang, organisationen som du samverkar i, så du får mening i arbetet då.
Det är ju intressant. Ja, det stämmer ju väldigt mycket på något sätt. Ja, men jag tittar på mig själv så blir jag ju mer taggad av att se människor växa och sådana där saker än vad jag tänker på nästa löneökning eller något sånt. Jag hoppas inte min chef lyssnar nu. Och men även för den delen så har jag läst en del böcker om barn, ja, det som kallas barnuppfostran traditionellt då. Att belönings, alltså yttre belöningsfaktorer är ju ofta ganska dåliga och leder in i återvändsgränder av olika slag. Man måste liksom hitta de inre drivkrafterna för att, för att få till verkliga förändringar av beteenden och
där,
som funkar.
Ja, precis, för där är intressant. Jag läste en artikel om Google där också. De har ett problem just med automation, alltså att fordonen ska bli autonoma. Och då är ju väldigt mycket programmering bakom det. Och de som är specialister på det här området, de har ju liksom behövt rekrytera det globalt och hitta de här bästa individerna och kastat på dem pengar såklart då, liksom flocka dit dem till Google. Problemet med de här individerna nu är att de har fått så pass mycket pengar att de har sagt upp sig, väldigt många av dem. Och det är för att de inser att de har fått så mycket bonusar och så höga löner under så pass lång tid nu att de inser själva att jag vill inte jobba för någon annan, utan jag sitter hellre själv och programmerar på det jag tycker är kul. Och sen om den här nukvaran nu blir framgångsrik, då får väl någon köpa upp det. Det skiter jag i. Men de kanske inte har ett kommersiellt syfte liksom. Så nu hade Google medvetet fått sänka bonusar och löner bara för att det var så pass många som hade satt upp sig då.
Och så får de leta efter folk som brinner för att om fordon istället antagligen.
Ja, precis. Exakt.
På ett mer som verkligen vill jobba med just den frågan.
Exakt. Så det är lite intressant.
Jag tror också det är en generationsfråga också. För
det är det säkert.
Yngre, alltså du vill känna något syfte, mening med det du gör. Så att när vi pratade om det här tidigare, en sån här en mönster som de hittade de här bolagen i studierna var self-management eller självorganisation. En annan var just syfte. Vi pratade om evolutionary purpose, att organisationen har sitt eget syfte som växer fram mer och mer då. Och att det liksom bidrar till någonting mer. Och sen tredje mönstret var liksom, man pratade om wholeness, att var en kan bidra med sitt fulla jag till organisationen. Jag läste någon som sa där att vi är så vana med att spela liksom en roll på jobbet, att måste vara professionella, måste tänka på vad vi uppför oss, hur vi säger till den, så att vi läcker liksom energi hela tiden. Någon sa att, liksom att vi har två jobb liksom, ett att hålla den här masken, och det kostar liksom 25% av all vår energi. Men kan du istället vara den du är och ta ditt fulla jag liksom, istället för att lämna dig vid dörren när du kommer till jobbet då. Och det är också, de här bolagen ger ett större utrymme liksom, för att du kan ta hela ditt jag till.
Jätteintressant.
Ja, det är superintressant.
Och det stämmer ju väldigt. Men det var det vi pratade lite om, det här med digitala nomader också. Alltså det här möjligheten att verkligen nyttja, om det är någon person som verkligen känner att jag kan bidra, men jag vill inte jobba 8-5 på ett kontor, utan jag vill vara i Australien och surfa 3 månader och sen vill jag köra Sälen och säsonger som bartender eller något. Jag menar att utnyttja den potentialen hos den här personen kanske är då att låta den göra det. Och så får den bara ta med sig en dator där den reser liksom.
8-5, liksom, vem kom på det? Varför är det en regel?
Liksom? Nej, visst. Så är det ju.
styrkan är ju om man enas bakom någonting, så är styrkan att alla kan prata med varandra samtidigt, i och för sig.
Jo,
så att det är försvaret. Men jag är ju sugen på att rekrytera ihop ett team av digitala nomader, för jag misstänker att jag kan rekrytera ihop de smartaste hjärnorna liksom, eller några väldigt smarta hjärnor.
I och med att det inte finns så många företag som gör det här, så ska man antagligen locka till sig de topp 10 bästa utvecklarna i Sverige.
Lite så.
Om de sitter var de vill.
Det finns ett väldigt coolt,
jag jobbar på det.
Alltså, det finns ett väldigt coolt gäng i Nya Zeeland som heter Enspiral, och är, vad man kan säga, en community som jobbar lite så att digitalt nomad, men att de samlas som community gör, och som skapar ventures, liksom satsningar tillsammans då, då.
Mm.
Så det poppar upp sådana små självorganiserande communities helt enkelt då, då. Och de grundades av Joshua Vidal som var programmerare. Och så han, vid 30 års ålder så började han fundera på, vänta nu så här, om jag är 30 kanske, jag har kanske 40 år kvar tills jag liksom pensionerar mig.
Mm.
Det är ett matematiskt problem liksom, ja. 40 år så att jobba 2000 timmar om året, det blir 80 000 timmar, och hur kan jag maximera värdet, liksom impacten av mina kvarvarande arbetstimmar.
Mm.
Ja, vänta nu så här, det är inte om jag sitter själv här och bara programmerar, utan jag måste få hävstång, hur gör jag det?
Mm.
Jag måste bara gå runt och intervjua folk då.
Mm.
Som frågar så här, hej, vad har du för passion och hur kan jag hjälpa dig? Uh-huh. Och så efter liksom att ha pratat med 300-400 personer så började hitta mönster och började kunna koppla ihop personer. Då. Och det har varit grunden till det här Inspire Community, det företag måste jag säga, och 13 startups nu då.
Mm.
Och nästa steg sedan är att det här börjar sprida sig nu till andra ställen utanför Nya Zeeland.
Uh-huh.
Och om de kommer vara så snabba och lättrörliga, så att får de bara hugg på liksom en riktigt bra affärsidé, så kan du få hela den här communityn bara ställa om liksom på nolltid och gå mot en sån här grej. Så kommer inte ett traditionellt företag,
nej, kommer inte en chans
att hinna med.
Nej, det kommer bli svårt.
Ja.
Så att man kan också frågasätta vad liksom organisationer, kommer det verkligen vara en avgränsad del?
Mm.
Vad slutar börja den liksom? Och via konstellationer kommer vi...
För det i sig att alltså bygga en traditionell, eller att bara bygga en agil organisation, tar ju också otroligt lång tid.
Mm.
Jag menar, du ska liksom, säg nu att vi tre ska starta ett bolag här imorgon. Jag menar, innan vi är igång med det, och vi ska ha lokal och vi ska anställa folk och
startkapital.
Ja, exakt. Jag menar, om ett år så är vi i bästa fall ett team av 6-7 personer. Och sen ett år efter det så kanske vi lyckas växa till 20. Och sen om 3-4 år så kanske vi är 40-50. Jag menar, det är otroligt långsamt om vi har en bra idé liksom. Så jag tror ju också på det där liksom swarms, alltså att
man samlas,
och att man på något sätt bara
intresset får styra
tänk kunna köpa den kapaciteten också. Alltså okej, vi vill starta ett bolag, vi behöver utveckla det fort, vi vill ha 200 utvecklare som imorgon kan börja koda på det här liksom.
Men då kommer det inte bara vara att betala tillräckligt bra, utan då kommer det också vara en tillräckligt spännande idé.
Men det kan bli
också testat liksom, per automatik. Idéerna kommer aldrig liksom, lyfta.
Nej, och säg att vi kommer på ett bolag nu som hjälper någon sjukvårdsgrej liksom.
Ja.
Och så finns det då 200 personer i nätverket som verkligen brinner för att innovera
sjukvården.
Ja. Ja, men och så då kan de liksom hjälpa till och så få del i bolaget.
Så det kommer vara jättespännande. Det är ett verkligt skifte nu ju, där förändringen är de som sa att förändringen kommer aldrig mer gå så långsamt som det gör nu.
Nej.
Så att liksom det här bara kommer att accelerera. Så att
det är ju en bra sägen faktiskt. Det är en bra kontring med de som tycker att det går för fort.
Ja.
Men det kanske är helt enkelt att jag lyssnade på dig på Agila Sverige. För jag har hört det där sägas
alldeles nyss. Ja, just det. Jo,
då är det. Då är det dig jag har hört säga det.
Ja, så att,
du pratar också om det här i den här boken då. Slutsats med höga chefer och hur liksom...
Ja, just det, så att förutom de här mönstren man hittat som var lite gemensamma, det fanns ett antal mönster liksom för också antal procedurer som lönesättning och beslutsfattande och sådana saker.
Mm.
En annan sån gemensam slutsats var att du behöver helst styrelsen, men åtminstone vdn som verkligen förstår det här mindsetet och som kan hålla systemet att Mm. Att skapa utrymme för att du ska kunna bygga den här agila organisationen då. För har du inte det så även försöket kommer oftast falla tillbaka då. Och det har kanske ni säkert känt igen själva. Jag brukar kalla det för suffléeffekten.
Det vill jag höra vad det är. Det är jag musiken på.
Och jag vet inte om ni försöker göra soufflé, så är det väldigt känsligt. Man vet aldrig, när man tar ut den här ugnen så sjunker den ihop väldigt lätt. Och liksom luften går ur bara. Och det är samma när vi gått in och jobbat med en organisation och pumpat upp den och, liksom, och tycker att det funkar jäkligt bra. Och det funkar. Och vad som händer är egentligen att vi har varit ett stödstruktur runt omkring. Så vi har liksom hållit organisationen och ledarna och dialogen, och man kan fånga upp liksom beslut eller idéer som kanske skulle hjälpa då. Så länge du är där så kan du hålla den på en liksom högre nivå. Men om ledningen då inte riktigt har förstått det här, och eller om du går ut lite för tidigt, eller man avslutar uppdraget liksom innan du verkligen ändrat hela kulturen där. Så även om ledningen förstår på intellektuellt plan att det här är bra, så här vill vi ha det, så kommer dina gamla mönster, gamla fallgropar, det kommer lysa igenom, och du kommer ta beslut eller göra saker och ting som går emot det här. Och då kommer liksom luften gå ur, för vänta nu, det var bara prat liksom, eller du tappar det med öppenhet, tillit eller vad det nu är för någonting då. Så att slutsatsen också i boken, att om du ska ha en riktig agil organisation så måste du ha en ledning som lever detta då. Och vanligt är ju att ledningen tycker, gå och fixa dem där borta, den avdelningen eller det teamet eller de där då. Men om du inte börjar jobba med dig själv och utveckla dig själv också, det är läroprocess även för dig ju. Så du behöver öka din förmåga att fatta beslut i komplexa miljöer då. Och är det väldigt komplext, då kan du inte fatta alla beslut själv. För då kommer du liksom ta suboptimeringar och dåliga beslut då. Så du behöver kunna se andra perspektiv. Du behöver kunna se vilka intressenter du ska involvera då. Och du behöver liksom kunna också hålla och förstå deras perspektiv. Plus att du behöver kunna se ditt eget perspektiv, att du också har ett par glasögon som du färgas av. Och det är först när du får den mentala förmågan att kunna se och förstå det här och skapa då organisationer och utrymme för att använda den kollektiva intelligensen som det blir hållbart egentligen då.
Vad heter det? Jag undrar ju direkt, eller tänker direkt så här, om man nu har på det ena, att du har en ledare för en organisation som vad ska man säga, som inte har förstått att leva det hela så att säga, men som på riktigt är väldigt väldigt intresserad och skulle vara beredd att göra uppoffringar i sin personliga, eller alltså behöver inte kalla uppoffring, men som skulle vara beredd att liksom på riktigt ta tag i sig själv och utvecklas. Hur tycker du att stödpersonerna runt om ska göra då?
Men då att man tar själv coaching och stödjer. Och gärna jag jobbar med ett helt ledningsteam då. Så att det räcker egentligen med att teamledaren eller ett par i ett ledningsteam, alla behöver inte vara på den här nivån. Men du behöver ju ha minst en eller två, och helst kanske teamledaren då, så kan då fånga upp och ställa de här frågorna då. Så att ta stöd och hjälp i teamet, och om vi blir en agil organisation, börja med ledningsteamet. Okej, hur kan vi vara ett riktigt agilt ledningsteam? Hur ser det ut? Om jag är en agil ledare, vad innebär det? Hur ser det ut då? Så börja med dig själv, snarare att titta på att IT där borta, business och så vidare, de behöver bli bättre.
Men du skulle säga, du säger satsa på coacher till den här vdn eller den här högsta chefen.
Det finns olika sätt, men man pratar också om mindfulness är ju väldigt populärt nu, börjar komma liksom i affärs, och din förmåga att reflektera. Så alltså coaching är ett sätt att utveckla sig, men reflektera är jätteviktigt, och mycket, du kan liksom hitta sätt att reflektera. Just jobba med mindfulness. Kanske skriva bättre dagbok, sätt att reflektera. Utvecklingsteamen kör ju retrospektiv Det är väldigt sällan man ser hur ledningsteam gör det då. Chefer, gör du egen reflektion under veckan? Jag har till exempel i min kalender varje fredag eftermiddag så har jag liksom veckoreflektion då. Så att träna på reflektion. Min dotter som är 12 som går i skolan, de får ju träna på det verkligen nu, så att det kommer bli skillnad fram, tror jag. De jobbar ju med kunskapsskolan, de får sätta liksom mål för terminen, mål för veckan, mål för dagen, och så får du reflektera på dagen, på veckan och liksom över terminen, så hela tiden får du träna in det där, tror jag. Men många chefer tränar sig själva det då. Det finns, så det, men det som är en sak som är bevisat, det är i alla fall sådana här typ olika praktiska medveten närvaro, typ mindfulness och sånt.
Närvaro, medvetenhet, självreflektion och liksom att vara beredd att utvecklas helt enkelt. Det säger du i nyckelversionen.
Coaching och ledarträning,
som vill, då finns det egentligen alla möjligheter.
Jag tror också man kan satsa på att åka på de här konferenserna. Alltså det skapar ju liksom tid för reflektioner, förstår jag menar. För åker man iväg på en konferens någonstans som är en eller två dagar, då blir det liksom att okej, just de två dagarna så kanske man släpper sin mail och sina, att man inte hinner tänka och sådär, som skapar bra diskussioner och skapar reflektion liksom.
Vad tycker du då? För jag har ju faktiskt försökt att få med folk på de här konferenserna, men det är ju nästan bara de redan mer eller mindre föräldrar som följer med, och då har jag men liksom pepp.
Jag tycker du kan boka redan nu. Jag menar, om vi tar den här som exempel nu då, 23-24, boka den redan nu. Bara boka in i den här personens kalender.
Ja, men tänker du nu på mina kollegor och min chef? Eller tänker du på mina... För mina underställda skulle jag väl
säga ganska lätt. Jag tänker på din chef. Boka in det redan nu och så säger hej, det här anser jag är obligatoriskt för dig att gå på.
Nu skulle jag känner direkt att jag skulle känna mig mycket mer komfortabel att ta Agila Sverige bara för att jag varit där själv förut.
Men, måste
men jag ska följa upp saker.
Ja, det kan våga chans lite. Nej, men ni kan åka på någon sån här Global Scrum Gathering också.
Ja, men vi jobbar ihop med Agila Sverige och det var där sist, tror jag, det var någon som sa så här, varför inte min chef här, varför inte alla chefer här? Och då sa, men vänta nu, Agile People är ju mer riktat mot just chefer och HR till exempel, och utanför bara Agile, det förutsätter inte att du kan någonting om utveckling.
Men det gör inte Agila Sverige.
Inte längre.
Nej, man får ju se upp lite med vad man går på då. Väldigt många blixtar.
Men tanken är att vi ska komplettera det i alla fall.
Och det är väl bra. Okej. Okay.
Ja.
Bra. Jättebra.
Ja, verkligen. Spännande. Intressant. Nu fick jag inspiration igen.
Jag med. Efter varje avsnitt. Så är det samma sak. Vi pratade lite om CRISP då. Ja, men jag såg på BBC, tror jag det var.
Just det.
Ett inslag om no CEO, att ni inte har någon chef och att ni försöker vara en agil organisation.
Ja, vi försöker experimentera vilt på oss själva, kan man säga. Så det har vi gjort under alla år och liksom accelererat det lite på slutet då. Och började få massa förfrågningar om men varför finns det ingen CRISP på det här stan liksom, eller det här landet då? Jag kan inte öppna ett kontor här. Och vi sa att vi har inget syfte i att växa, utan vårt syfte var fantastisk plats, liksom plattform för konsulter och ett fantastiskt resultat för kunderna. Inte att växa då, men vi kan gärna hjälpa er om ni vill starta liksom en liknande. Så vi började hjälpa andra bolag, men efter ett tag så kom vi på det att vi borde ju faktiskt publicera hur vi jobbar, för då blir det mindre jobb för oss att hjälpa andra, plus att vi kan få feedback. Och så lite nördigt då har vi lagt det på GitHub som open source, så att man kan faktiskt göra forka och göra en kopia av hur vi jobbar då. Och jag tror det har genererat ganska mycket uppmärksamhet liksom. Men hur kommer det sig att ni lägger ut allt om hur ni jobbar, inte det är hemligt bara? Nej, men det är lite vårt sätt att skala faktiskt, att vi vill bidra till bättre organisationer, så att titta liksom, här är ett sätt hur man kan göra det. Och sen så för ett halvår sedan någonting, så fick BBC ny som det här då, som är en jättestor engelsk kanal ju. Och de har ett program som heter The CEO Guru. För vd helt enkelt. Och ett avsnitt då var om man inte har någon CEO då. Kan man det? Vi har besökt det här knasiga bolaget i Sverige liksom. CRISP, som de har ingen vd. Funkar det liksom? Och vi hade vd för ett par år sedan. Men vi också insåg det här att skilja på roll och person. Och vad vd, vad innefattar funktionen då? För innan hade vi ändå varit så att vi valde internt vem som skulle vara vd. Så fick vi turas om. Mm. Men efter ett tag så insåg jag, men vänta nu, måste vi verkligen välja någon vd? Och enligt aktiebolagslagen så måste man inte ha en vd. Man måste ha en styrelse dock. Mm. Så listade vi helt enkelt upp, vad gör vdn då? Så vi gjorde en lista på det. Och sen liksom refaktorerade vi ut de här arbetsgifterna till dels till kontoret, administrativa bitar. Dels till en roll för affärsutveckling och sälj. Mm. Och dels till konsulterna. Mm. Så ja, då kunde vi liksom plocka bort vdn. Och det har varit lite, varför väldigt mycket uppståndelse runt det här.
Kul. Så. Vill du kommentera någonting på CRISP, en blandning av anställda och egenföretagare?
Ja, vi som konsultar, just nu tror jag 39 totalt och vi är 36 som konsultar. Och där har vi en egna bolag också då. Men det är väldigt, det är som en community, det är, eller community är en kärnvärdering, så vi jobbar väldigt tätt tillsammans, så det är mer samarbete. Så liksom,
det här skulle ändå bli, som vi var inne på lite, en skillnad mot om ni skulle ha en produkt eller göra en produktutveckling, då skulle alla de här 39 vara anställda. Och det
troligen
skulle vara någon,
måste man inte ha.
Nej,
måste
men
man,
troligen hade det varit så. Troligen i Sverige idag då, så hade ni varit anställda och så hade ni haft några chefer kanske, eller försökt att skippa det och sådär då. Så det blir ju en viss skillnad liksom.
Vad vi ofta får är att jag är ett konsultbolag, då är det väldigt lätt. Och ja, visst, det är enklare än produktutvecklingsbolag. Du kanske måste ha dagliga beslut mycket snabbare då. Vi har inte behövt utveckla vår beslutsprocess och så vidare, så att den är extremt snabb, utan vi vill gärna diskutera för viktiga frågor som berör alla liksom. Då vill vi ta lite tid till det, och vi har tid också då.
Och då träffas ni allihopa, eller alla som kan och vill, så att säga.
Så att när det är lite mer bråttom, då tar vi beslut online. Helt enkelt. Annars försöker vi spara tills vi träffas då. Vi har tre intern konferenser per år. Så nyligen har vi byggt ut vår lokal till exempel då. Så då gav vi mandat till en lokal grupp som bildades, som fick i uppdrag att inom en viss ram hitta fram en lokal. Och så självorganisera det som. Och det är något beslut som vi diskuterar en stund om, men det är inte bråttom liksom. Så där är ju skillnad.
Nej, men det är bra. Vad har vi mer då? Har vi något avslutande?
Ja, jag har två saker. Ja, du säger.
Man kan säga att det senaste vi experimenterar vilt på oss själva, så här, och det senaste experimentet är ju nu att de som är anställda, de har ju faktiskt lön då. Och förra året så var det även så att vi roterade och valde någon som skulle löneförhandla. Men till åring så att vänta nu, det är ju faktiskt det sista som traditionella managementbiten som vi har kvar. Varför gör vi så? Och de på kontoret som har lön och föreslår själva att vi borde ju faktiskt sätta vår egen lön. Just det. Så att då har vi tagit fram en strukturprocess för hur man ska sätta lönen. Vi har beslutat om den, och den är transparent. Och nu håller de precis på att sätta lönen själva.
Spännande.
Och jag tror vad man hör de som experimenterar med det här på andra ställen är att sätta sin egen lön kräver ju att du har mer transparent lön då. Och det stora svårigheten är att gå liksom från hemliga lönen till transparenta, för det kommer liksom uppenbarligen avslöja vissa orättvisor då. Men för oss så var ju vi har ju redan totalt transparent på allting då. Så det är steget.
Har ni transparent löner också?
Ja, alltså, så det var ju transparent innan.
Okej, okay, det var
så
det.
Att,
även vad ni drar in som konsulter.
Ja, precis. Konsultersättningarna är också transparenta.
Är det transparent för alla som jobbar, eller är det transparent för alla?
För alla.
Kan vi precis, se också?
Ja. Nej, inte publikt.
Nej. Vi kan inte veta.
Ni kan se, det som finns på DNA är hur vi jobbar. Men
inte nivåerna.
Nej, men liksom men däremot transparent är ju internt då.
Men precis, lönesättning har vi också testat. Vi var inne på det lite sist. Alltså att låta det ligga på teamen, och det funkar väldigt bra. I alla fall är den skalan vi har testat. Så funkar det otroligt bra.
Nu hoppar jag ämne här. Är en decentraliserad organisation eller en decentraliserad beslutsfattande organisation samma sak som en platt organisation?
Ja. Nej, men det får jag höra ganska ofta, att vi vill vara platta. Och det var lite det här, när jag berättade lite vad TIL var, det var liksom, att ta det bästa från det här mera vinstdrivande, affärsinriktade, eller lite det hierarkiska och teambaserade då.
Mm.
Och lite när man vill lämna det hierarkiska, traditionella, då är det så att då tycker man att all hierarki är dåligt.
Mm.
Och vi kastar ut den, så vi är platt istället då.
Mm.
Men egentligen platt är inte ett självändamål. Mm. Utan det finns, du kan ibland behöver hierarkier då. Och det kan vara mer temporära, eller jag leder någonting och driver någonting här, och du leder någonting.
Mm.
Och du kan ha liksom hierarkier av mål och syften och så vidare. Så att bara kasta ut det är inte liksom grejen. Men däremot så ska vi ju, i den här komplexa, snabba, konkurrensutsatta miljön, så måste vi vara väldigt agila och snabba ju.
Mm.
Och om du då centraliserar beslutsfattandet, så blir det alldeles för långsamt.
Mm.
Även om du skulle då ha den här superchefen som är väldigt medveten och kan se, och så kommer det ändå gå för långsamt.
Mm.
Så att därför måste du trycka ut det här och få decentraliserad beslutsfattning, så vi kan bli väldigt, väldigt snabba då. Så missuppfattning är att vi vill bli platta.
Ja, platta, men vänta, och ta bort alla chefer.
Ja. Det är det är att ni blir decentraliserade, snabba, kunna använda kollektiv intelligensen utan att man fastnar liksom i långbänk och konsensus. Och man fortfarande väldigt effektiv i beslutsprocessen.
Mm.
Nej, jag tyckte det var alltså jag har tänkt mycket så själv, men du satte så himla bra ord på det.
Här saknar man ju verktyg, va? Jag tänker på en gång på en app här. Alltså jag menar, om jag sitter som ledning nu och säger okej, vi ska gå jag menar, det kan ju finnas ändå tjusning att vi ska gå nu tar vi något exempel, vi ska gå mål. Ska vi köpa Azure, ska vi köpa Amazon, ska vi gå Google, eller vad ska vi göra? Och då kanske man licensmässigt vill vi satsa på, som företag vill vi satsa på ett till att börja med någonting. Då skulle man ju bara kunna polla ut till alla användare, eller till alla som sitter och kodar faktiskt, eller alla man slutar med, alltså förstår ni?
Men vadå, du har ju, ja, det finns ju mail och sånt, alltså
jo, det går ju, men jag tänker
det är folk inte
här finns ju möjlighet för ett verktyg.
Ja. Jo, det gör det.
Men det finns ju här finns väldigt många spännande saker, både metod, modeller och verktyg som kommer som stöder liksom transparens och distribuerat beslutsfattande. Du har liksom krypterade digitala system. Jag tittar något mycket nu som heter Open Participatory Organization, där du bygger en helt öppen, transparent, självorganiserande system där du kan mer öppet delta. Socioculture 3.0 har ett sätt att fatta beslut som inte kallas konsensus, för konsensus, där man tar liksom good enough for now, safe enough to try, så att varje beslut är ett experiment. Vad är tillräckligt säkert vi ska testa just nu? Och så kan man bli väldigt, väldigt duktig på de snabba små beslut hela tiden då, istället för de här stora som ska förankras. Har du en hierarki, ja då ska du lobba, så vem kan ta beslut och vem kan bestämma om det här. Det tar jättelång tid att ha bestämt det, så det ska implementeras.
Det som är problemet är att ingen förstår varför man tog beslut ner, utan det är alla var sitt som frågetecken, varför blev det här av? Jag har ingen aning, och då är det svårt att känna den här
åt andra håll då, om du ska ta konsensus så kommer du fastna i långbänk och att alla ska tycka att det är bra, och det kommer liksom inte fram då. Så det finns nya sätt, det är jättespännande. Men ja, som sagt, på konferensen, Agile People-konferensen, kommer vi presentera sådana här saker.
Jag försöker faktiskt att utbilda min organisation i beslutsfattande, både mina underställda chefer, men även alla medarbetare. Och då brukar jag väldigt ofta försöka prata om just den här faktorn med vad är risken? Du sa att det är sånt. Vad är den största risken med det här?
Ja.
Och är det låga risker och beslut som går att backa, så pushar jag väldigt hårt för att man ska ta besluten själv där och då. Och prova. Och det är egentligen det tankesättet du sitter och beskriver. Men är det liksom höga risker och icke-backningsbara beslut? Det är ju några få är ju så liksom. De flesta är ju inte det, men det finns ju sådana saker. Då kan det finnas anledning att låta det gå långsammare.
Men man kan använda samma teknik egentligen som när vi har produktutveckling. Om du har ett stort stor uppgift, så brukar vi skära den ju. Splitta den helt enkelt ju. Så det är samma sak om du har en större investering du ska göra eller någonting. Varför minsta möjliga experiment som vi vill göra först ju. Så du kan lite samma teknik som när vi tittar på behov och tweakar, liksom anpassar produkten för att maximera värdet i lärandet. Samma tänk kan vi använda på själva organisationen. Då får vi organisationen lärande då, och dynamiskt, så att den också anpassar sig hela tiden.
Bra. Ska vi börja runda av?
Hur ser det ut om 10 år? Var är vi då? Det vill du väl ändå säga någon gång också.
Framtid.
Om vi står nu i skiftet där mellan 1 och 2 så... Jag tror traditionella organisationer tror jag kommer väldigt svårt att göra den här omställningen. Så att jag ser... Några kommer ha gjort det och du kanske kommer ha några exempel case då, och några som försöker följa efter. Och sen så kommer det vara ett antal nya bolag som har startat upp. Jag tror det kommer gå snabbare helt enkelt. Mm. Men fortfarande fullt ut agila organisationer. Det finns ju redan idag i den här casen där. Men jag tror det kommer nog ta säkert 10 år minst innan. Vi kommer ha en gemensam uppfattning om det är vägen att gå. Det kommer ske mycket tidigare. Men att svänga om de här stora traditionella bolagen.
Kommer de överleva då? Jag menar, kommer inte många dö?
Jo, jag tror säkert det.
Det tror jag också. Det är ledande frågan.
Men tror du att något stort produktföretag kommer överleva genom att göra den här omställningen? Det tror du?
Jag tror det, för det går. Ett av de här casen om 12 i Reinvent Organization var ju faktiskt ett traditionellt verkstadsbolag som ställde om. Så att får du in en ledning, vd, och det finns till exempel ett bolag i Indien, HCL tror de heter, ett jättestort konsultbolag, där de faktiskt rekryterade in en vd som typ vände på hela pyramiden. Och kanske inte helt fullt till, men nästan i alla fall då, och transformerade liksom hela bolaget. Så att har du en modig liksom styrelse som förstår det här och plockar in en rätt person, då kan du transformera traditionella bolag också.
Det är ju intressant. Det är ju kanske en fördel med då den traditionella organisationen. Jag menar, jag tänker nu, om vi tänker 20 år fram nu, så tänker vi att om 10 år då så finns de här super
organisationerna.
Ja, och sen så kommer nästa grej, alltså steg 4 där, som innebär att vi måste ställa om allt helt och hållet igen. Det kanske är längre så. Då kommer det vara svårare att göra den, för då kan vi inte bara tillsätta en vd som... Jag menar, förstår jag då är det liksom decentraliserade beslut och alla fattar fel beslut i hela organisationen.
Om det nu är det som behövs, så blir det ett problem. Ja, men det kan ju också hända att den smartaste människan i den där organisationen har jättestor...
Ja, och jag säger bara, det är en fördel nu då med att vi har den här traditionella organisationen, det är att det, som du säger, det går faktiskt med en person egentligen göra väldigt stora omställningar.
Men då tror jag att det var inne på lite med swarms liksom av communities som kommer tillsammans och löser problem som kanske inte alls liknar traditionella organisationer. Det var 4 säkert då, bortom kanske.
Ja, kanske. Vi kanske inte ens säga agila organisationer i steg 4.
Otroligt intressant. Lyssnar ni nu alla där ute, att om ni, det är inte kört, men det kräver att för att hänga med i den nya tiden, så kräver det att börja göra saker på ett lite annorlunda sätt. Och då kan det verkligen gå.
Ja, och jag ser det så här också nu, att jag menar, om man tittar på var vi står idag, så har man ju fantastisk möjlighet att bli role model i det här. Jag menar, det krävs ganska lite för att bli det också. Så jag menar, om man som bolag är lite på tårna och så tänker att, men vänta nu, ska inte vi ta och driva det här lite mer aggressivt än andra bolagen, så kommer det ju också innebära att på över tid så kommer folk söka sig hit. Och, alltså det är en ganska enkel match att ta, så jag förstår egentligen inte varför inte fler bolag bara gasar på. Nej, liksom.
Det är både lätt och lite svårt samtidigt. Men det är också lätt på många sätt.
Och det är väl lätt på många sätt. Som att bara lägga ut att skapa transparent lönesättning kan ju vara en sån grej som jag tror skulle göra att massa folk söker sig dit.
Det är ju egentligen lätt.
Och det kan du göra på en dag egentligen.
Jag kan nämna ett bolag i Stockholm, Iridium, som jag jobbat lite med. De har som ambition att verkligen bli ett tillbolag. Där till exempel vdn börjar lägga ut frivilligt, alltså på Slack, la ut sin lön och uppmuntra folk att dela sina löner som ett steg, bara ett exempel det på det liksom. Och de har det är svårt att rekrytera i Stockholm duktig utvecklare. Det är hårt konkurrens om det, så de ser det här som en av sina största konkurrensfördelar, att kunna locka personer, att du får jobba mer självstyrande, du får större ansvar och större delaktighet.
Ja, då behöver man inte lägga ner 300 000 i veckan på en annons idén liksom.
Nej, och liksom, jag tror yngre personer också, vill jag verkligen ha en chef som ska bestämma, jag vill ju ta större ansvar.
Som jag inte ens får välja, utan det är tillsatt chef.
Ja.
Super, tack för att du kom. Jag tycker vi rundar av. Vi är på timmen.
Precis. Vi ska säga frågor. Nu behöver vi frågor.
Vi
kör ingen dagens fråga idag. Mm. Så nu behöver vi att ni mejlar in agilpodden@gmail.com eller skriv på Instagram.
Mm.
Ja, vill du säga något mer? Vill du puffa för något igen? Påminna något eller någonting? Hitta dig på CRISP.
Ja, så CRISP.se, kan gå in och konsulter och konferensen nämnde om Agile People, Sweden.com.
Finns massor av kurser och sånt på CRISP också, eller?
Just det, vi har ju en som heter just Framtidens organisation, där vi precis tar upp allt det här. Den är för mig att det var 12 oktober, så att den går...
Så är du vd här nu och ska lyssna på det här, så kan du ju direkt gå in och anmäla dig på det.
Egentligen är det 2 dagars kurs på kring det vi har pratat om idag. De här trenderna och vad som händer och vad som finns och att redan är på gång.
Ja, spännande.
Jättekul. Tack för att du lyssnade. Jättekul. Tack för idag.
Tack.